There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabiano?
Jo, men det är bra. Solen skiner och börsen skiner ju också, för det känns ju som det här starka rallyt bara fortsätter.
Vi spelar in på tisdag den 19 maj, ska vi säga, för transparensens skull. Och igår så var det ju på måndagen här, så var ju Stockholmsbörsen var ju uppe mellan 4-5%.
Det var
ju
det var helt galet.
Det var ändå första gången på länge. Jag tycker att jag har haft ett bra flyt här när mina bolag ofta har gått bättre än börsen. Men just nu var det faktiskt, nu var det storbolagens revansch liksom. Atlas och de här gamla kämparna, de kämpade på rejält starkt och drog upp. Så att man själv fick ju nöja sig med, man tyckte att man var lite dålig för att man bara fick upp 1-2% eller någonting. Resten av börsen gick upp 4 liksom.
Det är dags så blir indexinvesterare alltså.
Ja, men någon gång ska väl det här cykliska och även en hel del sådana här value-bolag som man pratar om, alltså ganska lågt värderade bolag, gick väldigt bra igår. Det ska just tilläggas det, alltså just nu jag såg en ganska övertygande graf om från S&P 500, alltså amerikanska, det här breda indexet i USA. Den handlas ju faktiskt inom en sån range som man pratar om, alltså att man kan rita ut en liten kanal liksom, att det finns en topp och en botten och så studsar den där mellan, och den handlas ganska mycket i den range nu, och nu är vi precis i toppen på det, så ska det hålla då, ja, då ska det ju ner lite grann nu också. Och jag vet inte, jag börjar nog i mitt huvud någonstans landa mer och mer i ett sånt scenario. Egentligen är det så att det ger inte så mycket att gissa vad börsen ska ha. Så att det viktiga som vi alltid pratar om är att försöka välja rätt bolag liksom. Och sen tror ju vi att man kan allokera och välja bolag lite efter cykler och så. Men vad index ska någonstans, det är i alla fall inte våran expertis på något sätt. Men däremot så någonstans i mitt huvud, man har ändå en idé om saker och ting. Och jag börjar mer och mer tro på det scenariot att vi kanske, som Micke Syding faktiskt pratat om väldigt mycket och länge vill jag minnas, att vi bara kommer gå väldigt mycket sidledes med stor volatilitet. Vi går upp 10-20% och så går vi ner 10-20% och håller på och studsar så egentligen upp och ner liksom. Och att det egentligen inte blir någonting alls av det hela.
Absolut, jag tror att den möjligheten är väldigt stor. Och ja, helt ärligt, det är ju verkligen en extrem överraskning tror jag för de flesta att marknaden har varit så stark och återhämtat sig så snabbt. Jag tror ingen skulle gissa på det för 2 år sedan att vi skulle ligga på all time highs när ekonomin fullständigt liksom är krossad världen över.
Nej, och där är det ju liksom det som ska vara då caset för att vi har återhämtning. Ja, men först var det gick ju ner då rejält på att såklart corona och allting bara totalt bromsade upp. Och förresten, om man faktiskt backar lite till, om vi går tillbaks till slutet på 2018 när vi hade ett stort fall också. Det var ju då egentligen ekonomin eller cykeln liksom pikade. Då var det liksom att ekonomin håller på att stanna upp och bromsar in, då är det dags att skicka ner börsen och gick ner jättekraftigt. Vände lite precis efter julafton i princip. Och så gick det upp som att folk hade glömt bort vad som hände. Och så fick vi corona och vart det handbromsen. Och rakt ner i källan. Och sen nu upp igen på då stimulanser. Okej, okay, men om de ska trycka så mycket pengar så att alla tillgångar blir liksom värdelösa. Eller alla pengar blir värdelösa. Då måste ju tillgångarna upp i pris igen. Och det man frågar sig nu, kan jag tycka, som inte pratar så mycket om media. Det är ju, vad händer efter corona? Och jag leker med tanken att det kommer någon vaccin. Och åtminstone börjar se lite bättre ut i alla fall med coronasituationen. Ja, då kommer man ju någonstans tro. Då är ju väldigt många som tror att ekonomin bara kommer hoppa igång igen. Och så kommer det inte funka. Utan man måste ändå fråga sig, vad händer när vi liksom släpper corona och går vidare till nästa sak? Ja, då kommer vi se att vänta nu. Det var ju inte så himla stark vinster innan och det var inte så stark omsättningstillväxt, så det går inte så himla bra i ekonomin. Ja, och då kanske vi får en kör ner igen. Så någonstans känns det som att det är där vi kommer att hålla på att hoppa fram och tillbaka liksom, och köra upp och ner hela tiden.
Absolut, och det är en rejäl risk. Det finns ju det man brukar säga, buy the rumor, sell the news, och nu är vi inne på sell the news territorium. Det ska bli väldigt intressant att se hur marknaden reagerar när man börjar öppna upp. En bra...
Ja, precis, och precis, för det är ju ryktena, om man ska bara konkretisera, det är just delvis det här vaccinryktena som var häromdagen som tryckte upp börsen rejält, och även rykten som du säger med att det ska börja öppna upp liksom, och då tror man att ekonomin ska upp igen, men när nyheterna kommer, när de faktiska siffrorna kommer, så brukar det inte vara så himla bra ändå.
Exakt, en bra öppning kan ju bygga ett rejält rally, en sämre öppning eller bara sämre än vad man tror, att saker inte normaliseras i samma takt som man tror att det skulle göra, kan ju orsaka att vi börjar falla igen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ska vara ödmjuk till alla typer av utfall. Jag tror att det är väldigt svårt just nu att ha en hög conviction i marknaden, vart marknaden ska, hur den ska bete sig, och jag tror det är viktigt att du som investerare ska ha möjligheten att kunna vädra flertalet potentiella utfall.
Och köpa bra bolag som man tror på.
Exakt, och även om många bolag har sagt att de stabiliserat sig under april, så det är ju inte hela bilden av Q2. Det kan hända väldigt, väldigt mycket under de här månaderna som kommer påverka de här företagen väldigt negativt. Med det sagt så tror jag verkligen att det nu är en väldigt bra tid för stockpicking. Mycket bättre än vad det tidigare varit, och länkade en video med Stanley Druckenmiller på min Twitter, och jag kan bara säga att han håller ju med mig. Han tycker att nu och de kommande åren kommer nog vara den bästa tiden för stockpicking, i alla fall det senaste decenniet.
Ja, och det är ju så, och det är därför det är viktigt att titta på vilken typ av bolag som kan gynna sådana här situationer, men inte bara just nu utan på lång sikt. Och det är väl därför vi just nu extra lite extra mycket fokuserar på de här bolagen som har någonstans snabbat på sin affär. Som vi pratade om Shopify förra veckan, vi pratade om Netflix för några veckor innan, det är liksom sådana som har tagit att okej, de här kunderna vi skulle ha vunnit nu på ett år, ja, de har redan liksom flyttat sig in på en månad i princip, just för att världen förändras. Jag såg nu apropå det bara en sån sak som att första juryn skulle nu sammanträda via Zoom i USA, alltså en juridisk liksom jury i domstol skulle alltså få ha sitt sammanträde via Zoom istället. Bara en sån sak, alltså det världen är i förändring. Sen tror inte jag att när corona är över så kommer folk liksom fortsätta köra Zoom när de ska ha domstolar, men poängen är att folk tvingas in i ett nytt beteende, och det, även om inte det kommer få lika mycket effekt när vi kommer ut på andra sidan, så kommer det ändå ha viss effekt, och det flyttar ändå fram saker väldigt, väldigt mycket. Sen hade ju du förresten en grej apropå Shopify, det kan vi ju ta upp, och som du pratade om förra veckan lite grann, så vill vi fylla på lite där, plus att vi faktiskt fick en nyhet 20 minuter innan vi skulle in och spela in.
Jo, men absolut. Jag kände att förra veckans avsnitt var ju lite mer av en carpe diem, lite mer av ett YOLO som ungdomarna säger.
Carpe diem, det betyder trevlig helg på grekiska eller något sånt.
Exakt. Och där kanske inte, det var superstrukturerat avsnitt, och kanske glömde prata om lite viktiga saker, framförallt för Shopify. Liksom gå in lite djupare på casen. Vi gick ju mest genom Q1-resultaten, vilket jag tyckte var otroligt intressant. Men för folk som inte är insatta i bolaget kan det ju bli en viss liksom, gap mellan kunskap om vad bolaget gör och hur de har presterat. Så jag tänkte bara snabbt ta upp lite kring Shopify, och sen senare avsnitt också webba in lite framförallt från Mercado Libre. Etsy skiter jag i, så jag tar de två bolagen. Men i alla fall, det första jag tänkte prata om är att Shopify har ju släppt en ny app som heter Shops, som är en uppdatering av deras tracking-app. Detta är i stort sett en app du kan ladda ner i App Store och där du kan scrolla igenom deras butiker. En viktig poäng är det här att det här är bara en del, en liten del av deras portfölj. Och det är absolut inte långcaset i Shopify. Långcaset är infrastrukturen som Shopify möjliggör för att du snabbt ska kunna sätta upp en webbutik helt enkelt. De driver över 1 miljon butiker och det är alltså det här ekosystemet som Shopify står för. Det är det som är långcaset. Det är inte den här appen som jag tror att många har sett i App Store.
Ja, men precis. Och den har ju blivit lite omtag för den är ganska hyfsat nylanserad ändå. Och det är ju som du säger, det är ett sätt att sammanknyta. Det är lite liksom omvänt egentligen från det vi pratade om förra veckan. Vi pratade om att Shopify som en infrastruktur, som WordPress, det vill säga ett ställe att kunna bygga upp sin webbshop. Och det skiljer dem från till exempel Amazon som vi sa. Där Amazon är ju en samlingsplats där många kan sälja sina saker. Den här Shops-appen som de har då, den är ju mer Amazon-grejen. Det vill säga att du har en app där du kan hitta massvis med Shopify-butiker i. Sen är den en liten del. Jag är inte så himla övertygad över den, men jag tycker det är också, som du säger, det är viktigt att kommentera ändå, för det, framförallt för att det har skrivits en del om den och jag har sett lite grann folk som tror att det är det som är Shopify, och det är det verkligen inte. Då hade inte jag varit så himla bullish för Shopify i alla fall.
Nej, exakt. Och jag är inte
för att det är något fel på appen, men det är inte liksom hela grejen.
Nej, exakt. Men jag är inte heller så supersåld på den produkten eftersom det tar ju kundförvärvet från Shopifys kunder till, eller förvärvet av slutkunden som sagt, från Shopifys kunder, och det överförs ju på Shopify när de har den här appen, vilket jag inte ser som riktigt passar in i deras ekosystem. Å andra sidan, vd Toby Lutke har nog mycket större koll hur jag kan passa in i ekosystemet än vad jag har. Jag tänkte också snabbt bygga på det här om ekosystem och appar. En ytterligare intressant grej är ju möjligheten att faktiskt bygga appar på Shopify. De har ett eget App Store som är extremt stort med över 2400 appar. Så du har alltså ett företag som bygger sin produkt ovanpå Shopify. Och det här tycker jag är superintressant och väldigt viktigt om man vill ha ett framstående ekosystem. För då är det inte bara att du har bolag som använder sig av Shopify för att skapa webbutiker. Du har liksom ett helt annat lager att folk använder Shopify som någon typ av plattform för att bygga appar som App Store eller kanske machine learning-bolag som bygger ovanpå AWS eller liknande. Och sen vill jag också poängtera att Shopify är mycket större än många tror. Jag vet inte om det gick hem riktigt för avsnittet. Infrastrukturen som Shopify står för, eller bygger upp, står för 5,9% av USAs retail e-commerce. Och det är alltså mer än bolag som eBay, det är mer än Walmart och det är mer än Apple. Och de är faktiskt två i USA om man samlar ihop då alla bolag som använder Shopifys infrastruktur säger att det är Shopify i en enda pott. Och de enda som är större, det är Amazon som har hur mycket mer som helst dock. Men viktigt att poängtera, det är inte en liten startup, det är faktiskt en rätt stor etablerad firma.
Ja, och de är ju ännu mer etablerade nu, för det kom ju nyhet här precis innan vi satt oss och skulle spela in om att de då faktiskt har ett officiellt samarbete med Facebook, där man då via Facebook och Instagram kommer kunna designa, liksom skapa en storefront, alltså skapa en e-handel via Facebook och Instagram, och då är det Shopify som driver den. Och det här är ju ett typexempel på vad som är så intressant med deras infrastruktur. Det är liksom bara någonting du kopplar på något annat, så att via då ditt Instagram-konto till exempel, eller om du har en Facebook-sida för ditt företag, så kommer du helt enkelt väldigt smidigt därifrån kunna sälja grejer, och då är det Shopify som hanterar själva e-handeln. Det är en otroligt intressant nyhet.
Absolut, och Shopify och Facebook har tidigare haft samarbeten från 2015. Men det här tar ju allting till en helt annan nivå. Jag tycker det här är otroligt, otroligt intressant. Jag tycker personligen att det här kan sätta otrolig press från Amazon, eller på Amazon rättare sagt. För du har Shopify som sagt är nummer ett valet om du vill starta en webbutik just nu. Och sen har du också Facebook som är otroligt viktigt för mindre bolag att nå ut till en typ av publik. Och det gör ju också att de här bolagen, framförallt Facebook då, kan mycket bättre monetisera sin kundbas.
Vi har märkt att våra intron svävar alltid ut lite grann, så vi kanske ska slänga in här att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation också. Det kan vara bra att säga. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys, så kom ihåg att alla former av investeringar är förknippade med risk, så har vi sagt det också. Och så ska vi väl slänga in någon liten bumper här och sen köra igång lite på riktigt på något sätt, eller?
Ja, det låter väl bra. Vad ska dagens avsnitt handla om?
Ja, men det kommer framförallt bli. Jag körde en liten feel-good-historia här förra veckan. Så att nu bara, eftersom jag tyckte det var så bra, så tänker jag double up och köra två stycken den här gången. Och sen ska vi framförallt prata då om Sea, som är ett jävligt intressant bolag som inte jag faktiskt känner till så väl, men som du hade lite bättre koll på. Och som hade en kanonrapport bara faktiskt här igår. Så det är ett väldigt intressant bolag som vi ska kika på och gick upp väldigt mycket på det. Men ja, intressant affärsmodell och många roliga ben att stå på. Nej, men jag tänkte dra två lite bara roliga nyheter. Det ena var faktiskt, apropå det här med Shopify, att vi glömde säga det förra veckan. Så var det en grej jag hade tänkt ta upp förra veckan, men helt glömde bort i allt som var. Och jag skulle vilja liksom sätta någon slags rubrik på det här. Och det skulle i sånt fall vara då antagligen den sämsta tradingdagen i mannaminne. Det här har att göra med när oljepriset gick till negativt. Eller det var ju framförallt, det var väl majkontraktet som gick ner i negativt territorium. Och då var det ju liksom väldigt mycket problem med det. Vi bland annat såg vid många sajter som inte kunde visa negativa priser. För de var helt enkelt programmerade att bara visa positiva tal. Och det var ju en som fick lite problem med det här. Det skrivs om en daytrader som jobbade hemifrån i en förort i Toronto. Han satt hemma och tradade. Och han blev jävligt sugen på att köpa olja just för att priset då på det här kontraktet dök ju ner, då, ner till ensiffrat tal, varit extremt billigt. När priset gick ner på en cent, alltså 0,01 dollar, tyckte ju han att det här är liksom för bra för att vara sant. Alltså han kommer ju kunna tjäna hur mycket som helst, det kommer ju studsa här. Så han köpte ju på sig rejält med kontrakt och fyllde på, men priset stod bara still. Och då var ju problemet, och han körde via mäklare som heter Interactive Brokers. Och deras plattform var inte programmerad för att klara negativa tal, så den låste sig helt enkelt på 0,01 dollar och stod helt stilla där. Så att hans konto bara fortsatte snurra på, och det var ju liksom ett margin call och sådär. Alltså när oljan stod egentligen i minus 3,7 dollar när han köpte den då för en cent. Och sen fortsatte den. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Jag har dåligt sifferminne på sånt här. Men det var väl nere i en 20-30 dollar negativt någonting. Så det är bara gånger då. Så det var rätt många gånger pengarna. Så för att summera hans dag. Han började idag med ungefär 77 000 dollar på kontot. Och vid midnatt så stängde han då. Och då låg han ju back 9 miljoner dollar. Och det får man ändå någonstans säga att det kan ju vara den sämsta tradingdagen i historien. Jag tror det enda som är på nivå med det var väl han som handlade elpriser i Norge, tror jag, som är på knäcka hela börsen, tror jag också.
Ja, han som sprängde sig på en dag.
Precis.
Från miljardär till hemlös.
Och det får man nästan säga också, med 77 000 dollar är inte liksom en miljardär, kan man ju inte påstå, men att ligga back 9 miljoner dollar sen efter det, det kan inte ha varit jätteroligt för den killen. Som tur var, Interactive Brokers gick faktiskt ut och sa att de skulle ersätta alla såklart som hade råkat ut för det här. Och jag tror totalt kostade det faktiskt Interactive Brokers lite drygt, om det var 113 miljarder dollar, miljoner dollar eller något, så ungefär 1 miljard svenska drygt.
Ja, jag undrar vilken mellanchef som fick ryka för det.
Ja, man vill inte sitta på Quality Assurance-teamet som ska kontrollera alla funktioner, för det hade de missat. Sen tänkte jag faktiskt en annan grej också som jag tycker är rolig faktiskt. Just, och vi har pratat mycket om det i podden, det här med problemet som vi har med riskkapital och negativa räntor och så vidare, som gör att marknaden är ju liksom överflödad med pengar och det finns för mycket pengar som gör avkastning, och då gör det i egentligen nästan vilken investering som helst, vilket har lett till den här startup-bubblan som vi pratar om. Det är massivt med startups som bara bränner pengar på ingenting. Och annat vi pratar mycket om det är för att det är viktigt att förstå, för att ja, det finns några bra exempel på företag som har lyckats bra. Vi har Spotify, vi har Netflix som år ut och år in liksom har bränt massa pengar, men till slut har kunnat vända till vinst och faktiskt visat att okej, våran plattform sticker ut. Vi kan höja priserna, vi kan se till att få lönsamhet i det. Men majoriteten av liksom startups som har obegränsat med riskkapital, de kan faktiskt inte vända till vinster, och det finns massa exempel på det. Vi har Uber, vi har alla de här sparkcykelföretagen och så vidare. Och nu kommer säkert någon då, kanske det visar sig att någon av de här företagen faktiskt vänder till vinst. Men generellt så är det väldigt många som inte tycks kunna tjäna några pengar. Helt enkelt för att de har så mycket riskkapital, så de behöver inte ta betalt för sin produkt, utan de pratar ju till om det här. Vi ska äga, liksom, vi ska vinna marknadsandelar, och det gör vi genom att ge bort vår produkt för billigt eller gratis till och med. Så det går back på varje såld liksom, körd kilometer i Ubers fall, eller varje hyrd liksom, sparkcykel i Voice fall till exempel. Helt enkelt för att vinna marknadsandelar. Men det de säljer är ju liksom en commodity. Vem som helst kan ju slänga ut sparkcyklar. Det är inte så svårt. Men då såg jag för att det är ett jäkligt roligt exempel på det här. Det är lite kul också, för det här exemplet har att göra med Softbank. Det är Softbank som fick betala för det här problemet. Det var de som låg bakom den här investeringen. Och Softbank känner vi ju till. Har gått från att verka väldigt spännande och äga väldigt mycket spännande investeringar till att sakta men säkert kanske tappa mer och mer förtroende. Framförallt kanske nu med fiaskot i WeWork, som vi också pratar väldigt mycket om.
Jag tror värderas till 2 miljarder dollar något sånt.
Ja, precis. De har ju nedvärderats nu. De gick ju från att vara värderade närmare 50 miljarder dollar för ett år sedan till nu runt 2,9 miljarder dollar. Så det kan man ju prata om en nedvärdering. Men det ska man ju få ge en eloge till vdn där ändå. Han gick faktiskt ut. Han gick ut som miljardär i princip. Han lyckades ju tjäna jävligt mycket pengar på det här på olika sätt. Så Softbank och deras investerare var ju förlorarna. Men en kille som inte är miljardär, det är en bloggare vid namn Ranjan Roy. Han skrev nyligen då en bloggartikel om det här som har uppmärksammats väldigt mycket nu, som är jävligt rolig, för att han hade en polare som ägde ett antal pizzerier i Kansas. Och den här pizzeriägaren hade nyligen upptäckt att det fanns ju en källa till gratis pengar via då startupen DoorDash, som jag tror vi har lyft någon gång. De finns ju inte i Sverige vad jag vet. Här är det väl Uber Eats och Foodora och de här tidigare online-pizza också som fanns.
Jag tror att DoorDash endast är i USA faktiskt.
Så kan det vara. Men det är ju exakt samma grej. De kör ut mat helt enkelt från olika ställen. Och uppenbarligen verkar de vara lite överkapitaliserade, vilket alla Softbank-företag verkar vara. För det har man gjort då. Den här pizzakedjan som för övrigt heter AJ's New York Pizza, trots att de inte ligger i New York, de ligger i Kansas. Men de hade ju medvetet valt att inte erbjuda hemkörning. Det här skulle bli lite mer premiumpizza. Jag tror en pizza kostar liksom över $20, så det var liksom lite dyrare pizzor. De ville att folk skulle komma till restaurangen och äta där. Men helt plötsligt så börjar folk ringa till dem och ringa in klagomål och är sura för att ni har glömt salami på min pizza, eller den var kall när den kom fram. De fick helt enkelt in klagomål på leveranser som de aldrig har gjort. Och då börjar de ju undra varför, vad kommer den här, vem är det som levererar våran pizza utan att vi vet om det? Och då märkte de att när man googlar på ett företag, då får man ju upp en sån liten faktaruta, en Google-listning liksom, där man ser telefonnummer, en adress och lite så. Och där stod det ju faktiskt DoorDash som leveransalternativ. Och det här är tydligen en medveten strategi som DoorDash har kört förut också, att de lägger in sig själva som leveransalternativ, sen åker de och hämtar pizzan utan att fråga pizzaägaren och så vidare om att de får leverera. Och då blev de ju såklart irriterade, speciellt med tanke på att folk faktiskt klagade en del på tjänsten också, och eftersom de inte ville att folk skulle köra hem det, och dessutom så åkte de ju på en del dåliga recensioner då, när det var felaktiga leveranser, så fick de liksom stå för det. Men som sagt, DoorDash åkte dit ändå och hämtade pizzorna utan att säga till. Men det som var roligt i det här fallet, det var ju att DoorDash dessutom hade lagt upp felaktiga priser på sin sajt. Så en pizza då som kostade $24 in i restaurangen tog DoorDash bara $16 för. Och då kan du ju tänka det här, då såg man ju en arbitragemöjlighet. Och man vet inte riktigt varför det var felaktigt prissatt. Antingen så är det så att de är så överkapitaliserade så de erbjuder artificiellt låga priser. Det vill säga de låtsas att de sänker priserna för att locka in kunder. Och det leder oss tillbaka till det vi pratade om, att man säljer produkten för billigt medvetet bara för att vinna marknadsandelar. Och det ger ju rejäla förluster. DoorDash faktiskt, de förlorade $450 miljoner förra året, alltså $500 miljoner nästan, när de bara hade $900 miljoner i omsättning. Så man plöjde in en miljard dollar, eller man fick in en miljard dollar nästan, men man gick $500 miljoner back på det. Alternativt alltså tror man också att det kan vara så att man använt någon bot och kört en så här webbscraping, alltså hämtat hem då liksom menyn automatiskt från pizzerians hemsida, men då lyckas blanda ihop priserna, att de har tagit fel rader och matchat ihop. Strunt samma, pizzeriägaren såg i alla fall en möjlighet till arbitrage då. Så han började ju beställa pizzor. Och först beställde de 10 pizzor. Så de fick in $24 per pizza. DoorDash pris är ju full pris liksom. Men de behövde bara betala $16 till DoorDash för att göra beställningen. Och sen gick det åt ungefär $7 för att göra själva pizzan. Så i slutändan var det då $1 ren vinst per beställd pizza. Och där skulle man kunna bygga en startup på ändå. Det är ganska bra marginal liksom. Och
bara öppna upp massor med restauranger i hela USA liksom.
Ja, så då började de fundera på, okej, men hur kan vi optimera här? Det är dumt att vi ska lägga $7 på pizzor som vi inte ens ska äta. Så de beställde fler pizzor. De valde samma 24-dags pizza, men så klickade de i alternativen på DoorDash att vi tog bort all topping, så de skulle bara ha deg på pizzan. Och degen var ju i princip gratis, och en kartong kostade 50 cent eller något sånt. Så att mer eller mindre gick kostnaden ner mellan en och $0. Och då fick de nästan $8 ren vinst per pizza plötsligt. Och sen rullade man på det här och körde lite sådana arbitrageaffärer. Sen vet jag faktiskt inte riktigt, DoorDash upptäckte inte riktigt det här, men jag tror att de la av till slut för att de själva tyckte att det här är inte riktigt heligt. Men lite pengar lyckades de ta ut det här, och framförallt tyckte jag att det är ett klockrent exempel på ekonomi. Hur skev ekonomin är då, framförallt i vissa startups. Till exempel kan det nämnas, alltså Uber Eats, de anges ju som Uber själva som deras most profitable division, alltså deras mest lönsamma enhet. Och bara för att förtydliga vad de anser då lönsamhet, ja, men Q4 2019 till exempel, då förlorade Uber Eats $500 miljarder. Alltså $500 miljarder på ett kvartal gick man i förlust. Och då hade man bara en omsättning på $700 miljoner. Så totalt spenderar man alltså $1.2 miljarder för att då tjäna in lite drygt $700 miljoner. Så att, ja, det är en lite speciell ekonomi i den här typen av bolag.
Ja, verkligen. Och jag såg ju nu att de har köpt upp Grubhub. Och det är väl bra, för jag såg någon annan forskning eller modell, eller man ska kalla det, som ansåg att det enda sättet de här bolagen någonsin i framtiden ska kunna tjäna pengar, det är om det max finns 2 spelare på spelplanen.
Ja, men det måste ju vara så, för att alltså, det är faktiskt så enkelt att om det inte fungerar, men det är inte så svårt att sätta sig på en cykel och åka och hämta maten åt folk. Så att om någon höjer priserna, ja, då kommer nästa komma upp och ta de kunderna. Så enda sättet att få det funka är ju konsolidering egentligen. Och det har vi ju sett i många marknader att när Uber till exempel då inser, det var väl i Indien eller vad, så inser att det här kommer inte funka, då säljer ju de till ett annat bolag så att säga. Så man får välja vilken marknad man vill äga. Problemet bara med den approachen, ja, då är det helt plötsligt, där ser vi ju då ett tydligt case där du faktiskt kan ha riskfria pengar för bra avkastning. Ja, det är att försöka starta ett konkurrerande företag, för du vet att de måste köpa upp dig till slut. Så att det kan ju vara en bra tips till en affärsidé, att om du vill garantera att du blir uppköpt, då startar du ett företag som konkurrerar med de här jättarna som har för mycket pengar.
Och det sjukaste med de här företagen, man får ju fan alltid fel i sin order. Jag har ändå använt Uber Eats en del och jag har använt Deliveroo som inte tror finns i Sverige. Men varje gång är det något fel, och grejen är att du får alltid tillbaka pengar. Jag kommer ihåg att jag tog en beställning, 20 pund. De glömde sås som jag skulle få. Så klagade jag, tänkte jag kan få någon pund tillbaka på det. Jag fick 15 pund tillbaka.
Det är bra, det är sås.
Ja, på en 20-punds beställning. Så att de är inte givmilda med att ge tillbaka pengar heller. Så att det är något tecken på hur desperata de är för att locka in kunden. Hur lite pengar faktiskt betyder för dem. Och visar ja, också på att bolag kan vara överkapitaliserade. Och finns absolut noll möjlighet att de här någonsin kommer att ge en positiv avkastning till sina investerare. Mm. Så jag hoppas verkligen att de här investerarna har jävligt gott när de sitter och dricker champagne med varandra i sina hemliga Uber-klubbrum.
Ja, men det är det som är så jävla viktigt att förstå med det här, att det här med att sänka räntor och göra pengar gratis och så vidare. Ja, det, på ytan ser det ut som att man ska då kunna stimulera ekonomin, men det funkar inte riktigt så, för när pengar blir för lättillgängliga, då kommer det börja leda till fel investeringar, för att folk inte tar samma, ja, man får sån extrem riskvilja så det spelar ingen roll. Plus att ja, du kan ändå inte få någon avkastning på pengarna om de bara ligger stilla. Ja, då måste de in i någonting, och hellre är någonting dåligt än ingenting alls. Och det är ju det som är det här Tina-grejen, att there is no alternative. Det var väl det lite, tror jag, Magnus Andersson, att det är så här, ja, men kan du hitta ett bolag som ändå då genererar 10% per år? Det är ju värt jävligt mycket pengar faktiskt i en sån marknad.
Ja, jag har hört en annan story också om det här. Man kan tänka sig, fan, investerar alla i Uber? Varför investerar alla de här skoterföretagen? Och det finns en gammal så här amerikansk citat som säger, you never get fired for owning IBM. Och i stort sett, om IBM underpresterar marknaden så kommer du inte få sparken, för det är ett säkert företag att äga. Det här var för 20-30 år sedan kanske. Och liknande ser du i VC, fast på andra sidan. Om alla andra äger Uber, alla andra äger de här skoterföretagen, och det visar sig, shit, i slutändan fick de här jäkligt hög avkastning på det här, och du inte var med på det här, då sitter du jävligt risigt till. Så för många av de här firmerna som investerat, så har det varit väldigt lockande att lägga en liten bit av kakan där, just in case. För att risken att inte investera finns ändå.
Och det blir ju någonstans nästan nivån på ett pyramidspel, eller i alla fall ett luftslott. Ta WeWork då som exempel, som just ett klockrent fall där vi fått hela liksom resan. För där blir ju så, varje gång det uppvärderas, delvis är det att man säljer in det mycket till pensionsfonder och sådana saker också, och investerar genom att det här är en låg volatil tillgång. Ja, det är inte så konstigt, för den handlas ju inte varje dag som en aktie, så den kommer inte svänga så mycket upp och ner. Utan du ser bara egentligen det nya priset varje gång det kommer en ny finansieringsrunda, för då måste du sätta en ny värdering. Och då blir det ganska naturligt att bolag kan alltid visa då högre tillväxt, högre marknadsandel och så vidare. Så då sätter man upp värderingen till det. Och då blir det som att det är plötsligt en riskfri investering som bara konstant stiger uppåt. Sen till slut, plötsligt en dag då, så är det någonting som spricker i det här, som i WeWork, när det visar sig att okej, det här kommer inte funka mer eller mindre. Och vdn verkar ju vara en total scam liksom. Ja, och då helt plötsligt går det från 50 miljarder dollar till 3 miljarder dollar. Så du tappar liksom 90% av värdet i princip på ett år, när allting går ur det här. Men det måste hela marknaden måste vara överens om att okej, vänta, det här var tydligen ingenting som fungerade. Så det är verkligen, det är en svår tillgång. Och problemet är, när du sitter där, det är jättekul med att det är låg likviditet i början, för då får du väldigt låg volatilitet också. Men det är inte så kul att du saknar den likviditeten när det väl smäller, för då kommer du inte heller ur investeringen.
Exakt, och det är också mycket mindre stringenta regler för hur du kan sätta guidance på privata bolag jämfört med publika bolag. Du kan inte säga att ditt börsnoterade bolag ska liksom växa 100% omsättning om sanningen är att de ska gå ner liksom, eller ha negativ tillväxt på 20%. Det kommer få otroligt stort utfall.
Du kan inte säga att du ska köpa ut ditt bolag för $420 aktien. För jag menar, då hamnar man i fängelse. Ja, det har vi sett.
Okej, fan. Där följer hela min story här. Det jag vill ha sagt är att det är inte lika noga på privata bolag när du sätter guidance och liknande. Det är väldigt lätt att ha alldeles för höga mål på tillväxt, och så visar det sig att det kommer aldrig hända. Men har du de här höga målen, då ser allting billigt ut.
Nej, men det är helt rätt. Det är viktigt det här med informationssymmetri, och det är också viktigt att man har korrekt information som går ut. Och det är helt annat. Mycket hårdare regler är det ju generellt på en börs, eftersom det är då publikt bolag så att säga. Medan privata bolag så tekniskt sett kan du ju köra liksom lite mer, hitta på lite mer siffror om du vill. Alltså, så att du kommer ju någonstans få betala för det i slutändan, men du kommer inte åka fast för det på samma sätt.
Ja.
Men du, nog om Grubhub, Uber och andra bolag som man absolut inte vill äga. Ska vi prata om någonting som faktiskt är ett intressant bolag som verkar faktiskt ticka på rätt bra, även om de i och för sig inte riktigt gör någon vinst då.
Men som sagt, gör alltid din egen analys.
Helt klart. Annars står man det med en 90% back.
Exakt. Och idag ska vi prata om havet. Och nej, inte det havet som ni tänker. Vi ska ju prata om Sea. Sea Limited, ett Singapore-baserat företag som är framförallt verksamma i Sydostasien. Det kanske ni hör från namnet Sea, Southeast Asia. Och det består av tre avdelningar. Du har ett spelbolag som heter Garena, ett e-handelsbolag som heter Shopee och ett fintechbolag. Och tillsammans utgör de ett väldigt intressant ekosystem. Och en sak detta bolag gör väldigt korrekt och jag tycker väldigt mycket om är att de fullständigt skiter i den västerländska modellen. De skiter i enkla, singulära affärsmodeller. Och istället satsar på att bygga de här superapparna som finns i Kina. Med så mycket funktionalitet, så många olika affärsmodeller och så många olika intäktsströmmar som möjligt. Och
precis, istället för att vara bra på en sak så kan man vara medelmåttig på flera.
Ja,
eller som de kinesiska bolagen säger, vi kan vara bäst på flera.
Exakt, och jag tror att det är helt rätt och det passar väldigt in på de här demografin som är mobile first. Alltså att hoppade över datorn när internet kom och gick direkt till mobilerna, som i Kina. Väldigt många i de länderna tenderar att gilla de här typerna av superappar. Men
innan du går in på, jag vill bara gissa, innan du går in på de olika benen här, så tänker jag bara för de som vill knappa in det här bolaget på till exempel börsdata då, och titta in hur bolagets siffror och så vidare, så kan det ju vara lite svårt att hitta ett bolag som heter Sea. Och då kan man antingen söka på SEA, alltså sjö på engelska, mellanslag LTD, då hittar man hela bolaget Sea Limited. Eller så har de ticken SE, bara så att det är lite lätt att hitta det, för det kan vara svårt, för det är väldigt mycket som dyker upp om du bara söker Sea.
Ja, men det kan vara väldigt lätt att se.
Ja, fast så stavas det ju inte. Ja, ticken då i och för sig.
Ticken, exakt. Vart var vi? Jo, först tänkte jag, vi går in på spelbolaget Garena. En spelplattform som utvecklar och publicerar spel. Och den största inkomstbringaren är spelet Free Fire, som jag inte tror att många har hört talas om, för att det inte är superstort i den här delen av världen. Vad jag vet, det kanske har blivit de senaste veckorna. Men det här är ett Battle Royale-spel som är extremt stort i Sydostasien och till exempel Indien. Och faktiskt är det så att Free Fire är ett av världens största spel i världen. Och har toppat de här grossing-listan. Alltså dragit in mest pengar i Sydostasien, Sydamerika, Indien med mera. Och det var faktiskt tredje mest nedladdade spelet globalt i Q1. Och det här är alltså ett mobilspel som fungerar även på low-end-mobiler. Och det förklarar varför det har blivit så populärt i den här delen av världen. Och varför så stor spridning. I Q1 så körde man dubbelt så många Free Fire-turneringar som tidigare och hade cirka 90 miljoner ackumulerade tittare på sina streams. Spelet drog ett nytt rekord på 80 miljoner daily active users. Tidigare var 60 miljoner. Det var alltså extremt stor tillväxt i ett redan väldigt stort spel. Och detta är alltså Sydostasiens svar på Fortnite utan tvekan. Rekordstreams i klass med PUBG och Fortnite. Det jag tycker är superintressant med det här och som jag inte upplevt innan jag började kolla på streams för Free Fire är alltså att du har en spelare som livestreamar när de spelar på mobilen. Vilket jag tycker, och jag kan ju förstå att det är många som då tycker att det är väldigt konstigt att det finns folk som sitter och kollar när folk sitter och streamar dataspel. Det tycker inte jag är så udda. Jag tycker inte egentligen konstigt att folk streamar på mobilen. Det är bara en väldigt ny upplevelse som jag tyckte var väldigt intressant och väldigt smart för att nå ut till en stor mängd med människor som inte har så mycket disponibel inkomst. Garena är också den största e-sportleverantören i Sydostasien. Bland annat en överenskommelse med delägaren Tencent att förmedla deras spel över hela Sydostasien. Och den här avdelningen är lönsam och har växt 113% year on year. Och denna tillväxt är drivad ökad user base, där quarterly active users är upp 48% year on year. Och penetrationen av betalande users är upp 73% year on year. Så inte bara ökar du användarbasen, utan du har ökat mängden av användarbasen som faktiskt betalar för att spela. Vilket är otroligt viktigt, otroligt coolt. Sen har du det andra benet. Det är e-handelsbolaget Shopee, som är en stor konkurrent till till exempel Alibaba, Amazon och Mercado Libre i Sydostasien. Och
Shopee där med Indonesien.
Exakt, och där är Indonesiens största marknaden. Det som är supercoolt med Shopee är att det är väldigt nytt. Det är 4-5 år gammalt och lyckats gå om på den här korta tiden. Alibaba ägda Lazada, som är mycket äldre, som mest använda e-handelsplattform i Sydostasien. Om man kollar på monthly active users och antal appnedladdningar. Faktiskt en av de mest nedladdade shoppingapparna i hela världen. Vilket tror många kan reagera väldigt starkt på. Q1 rankade Shopee nummer 1 i Sydostasien och i Taiwan med hänsyn till monthly active users och total time spent in app. Och som sagt, även topp som nedladdningar i Sydostasien och faktiskt topp 3 i världen. Vilket otroligt intressant att det kommer från Sydostasien. Så det man ska tänka på med Shopee, likt till exempel WeChat, så är det mobile first plattform. Alltså det är anpassat för en värld där du handlar via mobil, beställer vad du ska handla via social media och det är starkt uppbyggt efter varje enskild marknad. Istället för att ta efter den västerländska modellen som många, faktiskt många konkurrenter gör i den delen av Asien fortfarande. Och det tycker inte jag är superbra. Västerländska modellen, no good. Jag är för den här typen av mobile first superappar all the way som man kan bygga vidare på. Enligt Southeast Asian Digital Economy Report 2019 så var tiden en användare var inne på plattformen positivt korrelerat med GMV, det vill säga ökning i användningen. Detta kan man ju tänka sig, om GMV ökar, alltså gross merchandising value, så kommer tiden i, eller om tiden i appen ökar så kommer GMV öka. Ja, där kommer man antagligen snurra på i någon typ av positiv spiral, för desto mer du spenderar, desto mer beroende kommer att vara av appen, kommer man antagligen använda den ännu mer. Och det här har man ju sett i Q1, tillväxt för e-handel är över 100% year on year och nästan lönsamt. Tillväxten drevs av positiv utveckling i varje marknadsplats och revenue streams i de här marknadsplatserna som transaction based fees, value added services och ads. Gross orders över 110% year on year och som jag nämnde, GMV är över 70% year on year. Alltså en 70% i ökning year on year.
Det är otroliga siffror faktiskt. Det är kul, det är alltid spännande med bolag, även om det är klart att det är långt från en comfort zone och det är svårare att få inblick, men det är så jävla intressant med bolag som är verksamma i den här typen av länder tycker jag faktiskt. Där det är spännande att det är så annorlunda ändå på något sätt och hitta de här guldkornen.
Och jag tänkte faktiskt lite senare i podden ska vi, det vi inte gjorde förra avsnittet, det stora misstaget, vi ska faktiskt gå in lite på varför Sydostasien är så jäkla intressant att investera i. Jag ska bara nämna lite snabbt om Shopee med going på deras fintech-avdelning är att i Indonesien där Shopee är största e-handelsplattformen snittades 2 miljoner order per dag under Q1. Och det här är en ökning med över 120% year on year. Det är 2 miljoner order per dag på en befolkning som är cirka 250 miljoner.
Jag tror det är lika mycket som 2 miljoner pizzor. Bara för att ha en jämförelse.
En viktig del också är att revenue som del av GMV, alltså take rate, ökade till 5,1% upp från 4,2% year on year. Det är otroligt viktigt att det ökar. Och anledningen varför det här är viktigt är att eftersom det ger integration på styrka i nätverket och konkurrens på marknaden. Men då har vi avverkat Grena, vi har avverkat Shopee. Jag hoppas verkligen att jag inte pratar för snabbt, för det blir alltid när jag blir uppe i varv. Så hoppar vi in på deras fintech-avdelning. Digital services, bland annat fintech-bolaget där SeaMoney som integreras med Shopee. De har en wallet och det är alltså ett samlingsnamn för betalningslösningar. Fortfarande en liten del av bolaget men väldigt stora möjligheter. Och deras wallet, alltså
där ska digitala... Jag ska säga att det tycker man ju varje gång man pratar om Alipay och man pratar om Tencents betallösningar. Alla bolag har känns som att man har en egen betallösning. Så lite i den commodity också på något sätt. Men det är också jävligt intressant. Blir plattformen stor så blir ofta betalningslösningen stor. Även Shopify till viss del har ju liksom egna betal- och finansieringslösningar då.
Absolut. Jag tycker sådana här, och det sa jag förra avsnittet också. Jag tycker många av de här inbyggda fintech-avdelningarna är... mycket intressantare än många fristående fintech-avdelningar eller bolag. Eftersom de integreras så väl och då kommer att ha så stor kontroll över dina kunder. Men okej, man kan ju fråga sig, vad spelar det för roll att de har en sån här wallet eller internetplånbok? Jo, i stort sett det är essentiellt för att driva en till exempel internetbutik i Sydostasien. Eftersom det är så få som har en traditionell bank. För er som är intresserade av Kina och lyssnar på våra Kina-avsnitt, vet ni att det var likadant där. Väldigt få som hade bank. Likadant i Sydamerika. Och jämför det med Mercado Libre som också har sett väldigt hög penetration i sin mobila wallet. Och det är ju som sagt liknande anledningar. Digital Finance Services har sett ökad adoption. Och nu över, adoption säger man inte på svenska kommer jag på. Anammande. Jag har sett ökat anammande under Q1. Nu har man över 10 miljoner betalande användare per kvartal. Och över 1 miljard dollar i det så kallade total payment volume. Alltså den totala betalningsvolymen under Q1. Så det tickar stadigt uppåt. Och det som jag tycker är otroligt intressant är att 40% av Shopees kunder i Indonesien använder C-money för att betala sina ordrar med. Så du får på något sätt in de här pengarna i samma ekosystem. Vilket enligt mig gör möjligheterna för att bygga ett väldigt maktfullt bolag. Men det här var alla tre avdelningar som helhet då. Jo, då kan vi säga att bolaget som helhet gick upp 58% year on year i omsättning. Gross profit, eller bruttovinsten, är upp 424%. Och förluster har minskat med 60%. Men det senare är på grund av en engångsförlust 2019 som man inte blir lurad. Tar man hänsyn till det så är nettoförlusten flat year on year. Vilket till stor del är för att man har rampat upp i sales, man har rampat upp marketing, R&D. Allt det som man sagt att man tidigare ska göra för att kunna verkligen investera nu när marknaden är som svagast för att ha så stor marknadsposition som möjligt. Då den här starka tillväxten i bruttovinsten kommer framförallt från högre intäkter från Free Fire. Det är så, man kan tänka att det här är ett e-handelsbolag, men jag skulle nästan säga att det här är ett spelbolag just nu med en e-handelsavdelning. Man får ju tänka så här, när det kommer till de här typen av marketplaces och e-handelsbolag, väldigt, väldigt viktigt att räkna med att det ofta är en winner-take-all eller ett winner-take-most-scenario. Och det här får ju de här typen av bolag spendera hutlösa summor pengar för att ta marknadsandelar. Är man intresserad av att investera i sådana här typer av bolag, ja, då måste man kunna hantera att bottom line eller vinsten inte är superfin ett tag för att de investerar i stort sett allting som kommer in. Jag tycker att beroende såklart på vilket bolag det är. Det är inte alla bolag det här är så för. Men tycker man att topline ser bra ut, att den växer bra och att pengar läggs på en bra saker, då tycker inte jag gör något att det inte kommer liksom trilla ut någonting på bottom line sen.
Men man ska alltid såklart höja ett varningens finger, för det är alltid svårare att analysera den typen av bolag. Jag ser ändå väldigt många som tror att de ska kunna förutspå att det här bolaget kan vända till vinst och inte. Och jag tycker i alla fall det är svårt. Jag har ju försökt hålla en sån regel de senaste åren för att jag får maxäga liksom ett visst antal bolag med som går med förlust. För att man har alltid mycket svårare. Vi hade ju det i vårt avsnitt som hette Det är enkelt att slå index, som vi gjorde för länge sedan. Pratade vi just om det, att om du bara ska kasta pil på börsen, ja, bara tar du en sån enkel parameter att du filtrerar ut alla lönsamma bolag, så får du så extremt mycket högre avkastet. Det är så pass mycket enklare bara en sån sak att välja lönsamma bolag, och ändå lyckas folk inte göra det.
Absolut, och jag tror att det kan vara ett riktigt misstag, speciellt nu när vi såg sånt rally, framförallt SaaS-bolag och de här e-handelsbolag, att lasse hela portföljen. Kanske, vad vet jag, det kanske på 10 år är superbra, superbra grejer att göra. Det kan också hända att 80% av dem går i konken eller bli uppköpta till en allt lägre nivå än vad du köpte in det på. Så att,
men vill man göra det enkelt för sig själv, då ska man verkligen hitta ett bolag som stadigt växer sin vinst. Ja, då kommer du göra det själv en tjänst. Det är bättre att köpa, jag tror det är bättre att köpa ett dyrt bolag som ständigt gör mer vinst än ett billigt bolag som inte gör vinst.
Absolut, självklart. Det är ju extremt svårt att fullständig insyn på vart de lägger de här pengarna på. Med det sagt, så är man komfortabel med det, så tycker jag inte nödvändigtvis det är något fel. Jag vet att det är väldigt många som, så fort de ser ett bolag som inte går med vinst, så dissar de det direkt. Och framförallt för folk som liksom på längre sikt håller koll på bolagen, faktiskt går in och kollar vad pengarna spenderas på, ja, då har du ju möjligheten att snappa upp propra tillväxtbolag i ett tidigt skede. Men som sagt, med risker är att man trampar på miner, att man går in på bolag som aldrig riktigt haft någon riktig möjlighet att vända till vinst, men man vill ha den här moonshoten.
Ja, och där gäller det väl lite grann. Delvis handlar det om att försöka förstå hur de ska vända till vinst och när det ska ske. Och sen gäller det dessutom såklart att titta lite på hur de är kapitaliserade idag. Har de faktiskt några pengar? Och jag menar, tittar man på SI till exempel, så har ju de faktiskt, de är ju ändå ganska rejäl kassa. Det finns ju liksom pengar att ta av. Så de sitter ju inte förhoppningsvis på någon slags något problem med kapital på kort sikt liksom. För det vill man inte heller sitta i, den typen av bolag som inte tjänar några pengar och som dessutom kommer behöva rekapitaliseras liksom snart eller refinansieras. För då är det du som kommer få betala som aktieägare eller bli utspädd.
Exakt. Med det sagt så tycker jag vi hoppar vidare och kollar lite hur det gick för dem i april. Och SI säger själva att de är väldigt säkra för hur de ska hantera framtiden. Givet makroläget såklart. Covid har varit ett stresstest för dem. Som de tycker har gått relativt bra. Genom att bland annat hjälpa small medium businesses med assistans. Sen ser de ju också hur corona påverkat anammandet av den digitala ekonomin. Och att det allmänt har skett ett väldigt stort skifte mot online. Och de tycker själva att de sitter i en väldigt bra sits för framtiden. Vilket... självklart ska man inte äta allting som management matar en. Men det känns ju bättre än om de säger att det gick skit. För att dra några siffror. I april ökade tillväxten year on year för monthly paying users för Free Fire med över 100%. Varav en 10% av de här kommer från Indien. Vilket är en otroligt viktig marknad. Kan de komma in med Free Fire så att det blir en... Och rent allmänt med Shopee också skulle vara intressant. In i Indien som är... ja, den största marknaden i världen, hade varit otroligt stort för SI. Sen såg vi också Shopee, såg en 140% i tillväxt. Och SeaMoney såg en 40% i tillväxt i gross orders med deras wallet i Indonesien under april. Det är alltså, april har gått ännu bättre än Q1 som helhet. Men det sagt, som vi sa tidigare i avsnittet, det som händer i april betyder inte att det kommer gå bra i maj eller juni heller. Det är bara en fingervisning, men man vet ju inte vad ekonomin, liksom, hur det kommer te sig, hur makro kommer påverka. Och det säger alla bolag nu också. Så investera inte fullständigt bara på det som händer i april, beredd på att det kan finnas risk för nedsida. Men ska vi gå in lite på varför är det intressant då just att investera i Sydostasien. Och där, jag tycker man kan dra lite paralleller här till Sydamerika också, som i sketen när vi pratade om Mercado Libre förra veckan. Och det är helt enkelt en väldigt intressant geografi att vara i just nu.
Jo, men verkligen, man har ju en extremt intressant demografi. Jag menar, det här börjar bli lite uttjatat nu, och man ska såklart ha med sig att det tar alltid tid innan saker händer. Men det är en starkt växande medelklass. Man har en växande BNP som dessutom växer ganska kraftigt i många länder. Man får helt enkelt hela tiden mer pengar på fickan. Det finns mer pengar i systemet. Och den här resan, tror vi, i många länder i alla fall har ju bara påbörjat.
Ja, Indonesien till exempel har ju över 1000 miljarder i BNP med 267 miljoner invånare. Alltså typ 2/3 av USAs befolkning. Det finns alltså extremt mycket människor där med extremt rum för BNP att växa. Och då är det väldigt viktigt att påpeka att BNP i hela Sydostasien växer allmänt snabbare än resten av världen. Och framförallt har de en yngre demografi i till exempel Indonesien, men också till exempel Indien som vi pratade om var en viktig framtidsmarknad. Det är ju lägre än både Kina, lägre än hela väst, framförallt lägre än Europa. Och jag tycker att det här ger otroliga möjligheter för tillväxt för SI och andra större bolag i regionen. Ja, bara i Indonesien så finns det redan fler mobiler än i hela Nordamerika, och internetekonomins tillväxt växer otroligt mycket snabbare i den här delen av världen jämfört med till exempel USA, där vi redan har sett en väldigt stor penetration av internet. Så tillväxten har avstannat jämfört med Sydostasien. Inte bara har de många mobiler, de använder internet, mobilt internet mest per dag. Thailand, det är Filippinerna, det är Brasilien som går in i Mercado Libre-caset, och så har Indonesien. Och tar man då Alibaba som exempel, som jag sa tidigare i avsnittet, så exploderade ju det bolaget och e-handel överlag i Kina när mobiler började etableras på skala runt 2010. Det var väl lite så här också. Mycket av det vi har sett de senaste 10 åren kom ju från att iPhonen skapades. Men vi hade ju ett mellansteg med datorn som många fortfarande använder som sin primära internetmanick. Som fortfarande, när du ska beställa online, går till datorn för att använda datorn. Och det gör man inte i de här fattigare länderna, om man kan säga så. Då kör man direkt på mobilen. Det är mycket billigare. Och så skippar man dator och man ser att bolagen anpassar sig därefter.
Och det är därför de här superapparna blir intressanta, och framförallt om man kan hitta de bolag som har betallösningen, för att precis som att många hoppar över liksom steget med dator, så hoppar också många över steget med kort egentligen i de här länderna. Det är framförallt väldigt mycket betallösningar, och det gör det jävligt intressant. Man hoppar helt enkelt rakt in på de lösningarna, och överlag är det jävligt intressant att man har så annorlunda användningsmönster egentligen. Jag kommer ihåg, det var några år sedan när jag läste om det, men jag minns också att det var till exempel en jättestor grej här med att i Indien så skickar man extremt mycket röstmeddelanden mellan varandra, så att av olika anledningar, för att man inte vill eller kan skriva, så skickar man helt enkelt röstmeddelanden istället, och det har varit väldigt stort utbrett. Så istället som att vi skickar sms så skickar man då små inspelningar liksom istället. Så det är intressant, alla de här små grejerna som gör att det blir helt andra spelare som lyckas också på marknaden, gör att det blir intressant att titta på det här, för det kommer inte vara någon eBay eller någon amerikansk liksom variant antagligen som vinner de här marknaderna, utan ofta är det inte lite mer lokala aktörer som förstår den kultur man har där.
Absolut, jag tror att det är otroligt naivt att tro att till exempel amerikanska aktörer ska kunna tränga sig in i liksom de här länderna och göra succé. Visst, de har lyckats lite i vissa länder. WhatsApp är otroligt stort i Indien till exempel. Men som helhet så kommer troligtvis lokala spelare ta större del av marknaden. De känner kulturen, de känner användarna på ett helt annat sätt än vad ett svenskt eller europeiskt eller amerikanskt bolag kan. Och som Niklas sa angående liksom, finansbiten och just att de är mobile first, det gör ju också att det finns ju ingen anledning att skaffa ett kort. Du går ju från cash till mobilapp, och då att ha alla de här tjänsterna i en är en otrolig möjlighet. Ja, sen kan man ju ställa sig frågan, vad är det för skillnad på Singapore och Kina? Och när jag säger det här nu kanske folk tycker att det är en konstig fråga i två olika länder, men de är väldigt närbelägna, och framförallt kan man ju säga att båda är diktaturstyrda länder. Men då ska man inte glömma att Singapore rent historiskt är ett otroligt företagsvänligt land, trots diktatur, och jag tror inte att det är samma direkta risk som kommunistiska partiet i Kina när det kommer till allokering. Men man bör alltid ta hänsyn till att det är en risk när det inte är en liksom, nu kan man inte säga att något land är perfekt demokrati, men när det är mindre demokratiskt och framförallt när det är kultur och ett land som är långt utanför vad man själv är van vid. Sen ska man också veta att det här är noterat som en ADS, vilket också medför en extremt stor risk enligt mig, då du inte äger själva bolaget utan ett derivat av bolaget. Med det sagt så är man villig att ta den risken, så är det ju fritt fram att köpa bolaget. Andra risker är såklart att stora intäkter för bolag just nu kommer ju framförallt från Free Fire, och sen också att det finns väldigt många konkurrenter i Sydostasien, så vi vet ju aldrig vart bolaget kommer stå om 10 år. Med det sagt, jag tycker bolaget beter sig väldigt bra än så länge. Jag tycker det är extremt intressant hur de har gått egentligen från ett litet spelbolag till att ha ett e-handelsbolag som har blivit dominerande i den delen av världen. Skapar ett otroligt intressant möjlighet för sin egna fintech-avdelning. Och vill man veta mer om Sea så kan jag faktiskt rekommendera att följa Mats Christiansen på Twitter. Mats C007. Han skriver otroligt mycket om Sea, gör otroligt mycket research där, och jag själv prenumererar på honom för att få uppdateringar.
Det tycker jag man gör rätt i faktiskt. Det är ett otroligt intressant bolag och en otroligt intressant sektor. Men med det så tittar jag lite på klockan här och tänker att det är nog dags att vi börjar avrunda lite grann, va?
Ja, det tycker jag.
Vi ska börja med en liten innehållsförteckning. Är det någonting av det vi pratar om som vi äger?
Ja, jag äger en Skvätt Si.
Du ser. Lite, du är en sån här Si-man.
Ja, alla vi är Si-man. Älskar. Vänta, nej. inget du har hört i den här podcasten så ska ses som rådgivning. Alla åsikter är inne eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Nej, och vi ska till det. Vi pratade faktiskt om Shopify förut också. Du äger ju aktier i Shopify väl, och jag köpte faktiskt också lite i Shopify. Jag tyckte det var lite för intressant för att stå utanför. Vi pratade även om Facebook och sådär, och det äger väl du också om inte jag minns fel. Däremot äger vi inte Uber eller något annat märkligt konstigt som vi pratat om, och inte heller den här pizzeriakedjan i Kansas, även om de säkert gör väldigt god pizza. Men du, precis som du säger, alla investeringar förknippade med risk och så vidare, gör alltid din egen analys. Jag såg faktiskt ett exempel här på någon som verkligen gör en egen analys och ställer tuffa frågor. Clemondos vd, det här lilla upphåsade bolaget som säljer handsprit bland annat, de gör ju, deras stackars vd gick ju med på att göra en livesänd intervju i deras Facebookgrupp för håsare, och då fick han frågan från någon, och han sitter där helt seriös och ska försöka svara på frågor, så frågar någon: tror du att Q2 kommer bli boom eller boom boom? Tyvärr förtäller inte historien vad han svarade på den frågan, men där har ni ett exempel på de hårda frågor man måste ställa mot ledning och sig själv kanske. Kommer Q2 bli boom eller kommer det bli boom boom? Så gör alltid din egen analys.
Ja, och jag tror att det är extra viktigt att ställa frågan: är det boom eller boom boom nu i Q2?
Precis.
Det är det hela världsekonomin hänger på.
Exakt. Och är man lite osäker på det, ja, då kan man faktiskt skriva till podcast@marketmakers.se och fråga om det blir boom eller boom boom. Eller på Twitter @marketmakerspod. Och då kan du tagga den posten med #boom eller #boom boom. Så får vi se vilket vi får in mest på. Och ni lämnar jättegärna en recension på iTunes. Skriv gärna boom och ge 5 boomar. Och vi vill säga ett stort, stort tack igen för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med eventuellt boom eller boom boom.
Ha det bra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.